Jag vill ta med till Gamla testamentet för att lägga en grund för den här predikan. Det är konung David. Det är dags att börja fundera på tempelbygge. Och David är utmanad av det och utmanar också församlingen eller folket. Så vi läser från vers 1 i första krönikeboken kapitel 29. Och ett antal versar framåt där. Därefter sa kung David till alla som hade samlats: min son Salomo är den som Gud har utvalt. Han är ung och oerfaren och uppgiften är väldig. Denna byggnad reses inte åt människor utan åt Herren Gud. Efter bästa förmåga har jag nu till min Guds hus skaffat fram guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Vidare onyx och andra ädelstenar, svartglänsande och brokiga stenar, alla slags dyrbara stenar och alabaster i mängd. Av kärlek till min Guds hus ger jag också all min egendom av guld och silver utöver allt vad jag förut har skaffat till helgedomen. 3000 talenter guld från Ofir och 7000 talenter silver att täcka byggnaderna, väggarna med. Guld till det som ska göras av guld och silver till det som ska göras av silver. Alla de arbeten som hantverkarna ska utföra. Vem är villig att denna dag lämna en frikostig gåva till Herren? Då kom de villigt med gåvor, familjernas huvudmän och Israels stamhövdingar, de högre och lägre officerarna och kungens främsta ämbetsmän. Till arbetet på Guds hus gav de 5000 talenter guld, 10000 dariker, 10000 talenter silver, 18000 talenter koppar och 100000 talenter järn. Och var och en som hade ädelstenar lämnade dem till skattkammaren i Herrens hus som Jeshiel av Gershoms släkt hade uppsikt över. Folket gladde sig över att de så helhjärtat lämnade dessa frivilliga gåvor åt Herren. Också David gladde sig mycket. Inför hela församlingen prisade David Herren. Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar vi ditt härliga namn. Ty vem är väl jag? Och vad är mitt folk? Att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor. Nej, från dig kommer allt. Och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand. Vi är främlingar och gäster hos dig, liksom alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden och vi har ingenting att hoppas på. Herre, vår Gud, all denna rikedom som vi har samlat för att bygga ett hus åt ditt heliga namn kommer från dig. Och allt sammans är ditt. Nu vet jag, min Gud, att du prövar hjärtan och vill se redlighet. Med redligt hjärta och villig håg har jag burit fram allt detta. Och jag har med glädje sett hur ditt folk som samlats här villigt burit fram sina gåvor. Herre, våra fäder, Abrahams, Isaks och Israels Gud, bevara alltid ett sådant sinne hos ditt folk och vänd ditt hjärta, deras hjärtan till dig. Ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, stadgar och föreskrifter och följer dem i allt. Och uppför den byggnad som jag har gjort förberedelser för. Amen. Vilken text. Man blir alldeles slut när man läser om talenter och pengar hit och dit. Och guld och silver. Jag tänker, vilken tid lever jag i egentligen? Jag borde ha varit där hos David. Fått vara med. Vad är det som får dig och mig att ge? Inte bara pengar. Det här handlar ju mycket om pengar i den här texten. Och det kommer att handla om pengar idag också i predikan. Men vad får oss att offra, att ge av tid, pengar, kraft, vårt engagemang? Vad är det som motiverar oss att ge mer, att ge generöst? Vad är det som gör det? Det var en missionär som besökte en församling och han talade på ett väldigt brinnande sätt om behoven i landet där han jobbade. Och det var ute på missionsfältet i ett fattigt land. Och han talade starkt och ni vet riktigt passionerat. Och så var det ju dags för församlingen att ge sin kollekt. Och de skulle ge till det här missionsarbetet ute på fälten. Där människor hungrade efter evangelium. Och det sitter massa olika människor i den här gudstjänsten. Och en man sitter liksom halvvägs ner i gången. Och han har liksom kavlat upp ärmarna och han sitter liksom och vilar på sin armbåge och ser väldigt bister ut. Väldigt bister ser han ut att vara. Som om någon har stoppat in mig här i gudstjänsten, men jag vill inte vara här. Så såg han ut. Så kollekten kommer och kollektören kommer fram till honom och det är hans tur att ge. Så han håller fram kollektbössan, men gubben där han bara skakar bara på skallen. Och då skakar han på kollektbössan. Han skakar på skallen igen. Då böjer sig kollektören ner och säger, men du min herre, det går ju till missionen. Då svarar han bara, jag tror inte på det där, säger han bara. Varpå kollektören finner sig snabbt och säger, då kan du ta lite ur bössan för det går ju ändå till hedningarna. Vad samlar vi in till? Vad ger vi till? Givande handlar inte bara om pengar. Det vet vi. Och det är nästan så vi tycker det är lite jobbigt att prata om pengar när det handlar om att vi äger ju liksom vårt eget och så ska vi ge. Och när någon talar om att ge så känns det som att vi tigger. Så tänker vi ofta. Men givande i ett bibliskt perspektiv handlar ju om att det här jag har fått, det har jag fått ur Guds hand. Det är inte mitt. Jag är i bästa fall en förvaltare. Det handlar om pengar och det handlar inte bara om vad gör jag med mina pengar? Utan det handlar om vad gör pengarna med mig? För det tror jag är den största utmaningen av alla. Om vi är riktigt ärliga här var och en och vi skulle sätta oss ner och prata i grupper och så skulle vi alla vara 100% ärliga. Så skulle vår kamp med pengen komma fram väldigt tydligt. Och där vi känner att pengarna är en sån stark makt som påverkar våra liv och som ibland fäller oss rent av. Som ibland stör relationer till exempel. Så till den grad att pengarna kommer före och relationerna kommer efter. Och vi läser ett bibelord till exempel i Nya Testamentet. Från första Timoteus där Paulus säger följande. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Hör ni? Och det här skulle vi kunna säga till vem som helst egentligen, för det är ingen hemlighet. För om vi alla tänker efter, oavsett om man är kyrklig eller inte, eller troende eller inte, så skulle vi kunna hålla med. Kärleken till pengarna är roten till det onda. Inte pengarna som sådana. Men det är ju din och min kärlek till dem som orsakar de stora problemen. Paulus varnar för att till och med man kan föras bort från tron. Alltså vi talar om starka krafter här. Och jag tror att jag, liksom du, är så indoktrinerade i vårt ekonomiska tänk idag i världen. Så att vi tänker inte ens så här. Möjligen faller oss in ibland att vi inte har så mycket pengar vi skulle behöva. För att kunna göra det vi faktiskt vill. Och kanske faller oss in när vi hör liksom ett varmt kollekttal eller någonting att jo, man skulle ju egentligen ge så här mycket. Men vänta nu, vi har ju det här också. Alltså vi fightas hela tiden med hur mycket ska jag ge och på vilket sätt ska jag ge? Och vad gör pengarna med mig? Vad händer med mig när jag hanterar pengar dagligdags i mitt liv? Det här visste Jesus om. Han visste det. Tittar vi på liknelserna, så en stor procent, och jag tror att det är över hälften av alla liknelser som Jesus tar, handlar om pengar och förvaltande. Jobbigt? Ja, det är jobbigt, för att det tar ju i oss. Vi vet att vi inte kan leva i den här världen utan pengar, och vi älskar att ha pengar så att vi kan göra det vi vill. Och så säger Jesus till exempel till lärjungarna så här, Lukas 12, lyssna. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv kan nå, där ingen mal förstör. Till där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Vi vet att det är så. Vi vet det var och en. Att där jag har min skatt, det är liksom jag värderar högt, där är mitt hjärta. Och om det då är så att pengarna spelar en stor roll för mig, det jag äger spelar en stor roll för mig, det jag har och det jag liksom förvaltar, ja, då blir också mitt hjärta indraget i det, vare sig jag vill eller inte. Mitt hjärta påverkas av det jag har och det jag äger. Vi fäster oss vid det synliga, det vi har framför oss. Och då säger på något sätt Bibelns ord och Jesus att den bästa pedagogiken för att hålla vårt hjärta varmt, vet vi vad det är? Jo, vi anar vad det är. Därför att vi har också känt det, var och en av oss. Det är när vi tar ur våra egna ägodelar och pengar och ger det av omsorg och kärlek till någonting annat. Till någon som behöver det, till någon som har glädje av det. Och när vi ger så att det känns, det är då vi känner den där översvallande glädjen. Visst har vi provat det? Visst har vi provat att köpa en alldeles för dyr julklapp som vi egentligen inte hade tänkt, men vi gjorde det i alla fall. Därför vad då? Jo, vi älskar den vi ska ge den till. Och det värmer så det skriker i hjärtat. Och det blir så varmt så att det är varmare än om du fick en lika dyr julklapp av den som du ger den till. Det vill säga, du upplever och jag upplever mycket mer glädje och värme av att ge så det känns än att få så det känns, höll jag på att säga. Och det är någonstans den här märkliga gudsrikespedagogiken. Att när inte pengen liksom får ta in mitt hjärta, utan jag använder pengen på ett sånt sätt att det förhärligar Guds rike och Guds vilja, hans syften, mina medmänniskor, då blir det till största möjliga glädje. Och det är det här Guds rike handlar om på väldigt många plan när det gäller givande. Att ge till andra och att inte samla på de där skatterna som mal och mask ändå förstör. Ja, hur ska mal och mask kunna förstöra det som är digitalt idag, kan man ju undra. För det är ju digitalt, vi för över pengar hit och dit. Ja, men det kan komma en virus, det kan komma en krasch, det kan komma marknaden kraschar och plötsligt står vi där utan någonting kvar. Det vet vi inte. Och det är många som befarar det, tyvärr, i vår tid någon gång. Att det kommer en riktig krasch. Och så står vi där. Och vad är det då som har betydelse? Jo, det är det som jag har investerat i kärleken och i andra. Det som jag har gett till andra är det som har betydelse. Och det får verkligen marknaden att sticka i höjden. När jag ger bort den osynliga marknaden. Vad är det David gör när han sen ställer sig här inför folket? Jo, han flyttar fokuset direkt från det mänskliga till det gudomliga. Och så säger han, nu ska vi bygga templet, men vi bygger det inte åt människor utan åt Herren Gud. Han har tydligt fokus. Och det är det han försöker säga till folket, att nu ska vi bygga på templet. Vi ska göra den här byggnaden. Och det är inte för att visa hur förträffliga vi är, utan det är för att tillbe honom med allt det vi är och har. Och så uppmuntrar han folket och frågar dem om de vill vara med. Om de vill vara med och ge Gud äran och ge av det de har fått. Och det är intressant att titta på vad David själv ber i den bönen och säger till folket. Han säger att efter bästa förmåga har jag samlat ihop och sett till, skaffat till tempelbygget. Då tänker man, ja just det, då blev det ju lite mänskligt där i alla fall. Det är ju så vi gör, du och jag. Ja, men efter, jag har gjort efter bästa förmåga. Jag har gjort det jag kunnat. Nu får andra göra sitt. Det kan vi tänka i vissa lägen, tror jag. Bara en av oss. Men det intressanta är ju att han gör det, David, i den här texten, i ljuset av huset åt Herren. Han säger, jag har skaffat det här för att det ska gå till det som Herren har tänkt. Och sen gör han en sak till. Då säger han, av kärlek till Guds hus så ger jag nu också all min egendom. Nu blev det väldigt jobbigt. Alltså han ger till och med så mycket så att han kan säga att han ger all sin egendom. Om det betyder att han gav verkligen allt han ägde eller inte, ja, jag vet inte. Men det står ungefär så i texten. Han gav av hela sitt hjärta. Och så ställer han sig inför folket och så säger han, vem vill nu vara med och ge en frivillig gåva åt Herren? Och det är intressant att han säger så. Han säger inte, nu måste ni ge! Utan vem vill vara med och ge en frivillig gåva åt Herren? Och så ställer de sig upp, representanterna för folket och de olika stammarna, hövdingar och stamhövdingar och ämbetsmän och andra. Och så säger de, vi vill vara med. Och så går de fram och så ger de kanske den största kollekten i Israels historia. Jag vet inte, jag har inte räknat. Men de är med och ger av hela hjärtat. Inte av tvång. Det här är viktigt. Här har jag en poäng i predikan. Har du somnat redan kan du vakna nu. Därför att hela hjärtat måste vara med. Annars är det inte frivilligt. Och det står så här i Bibelns ord. I Kolosserbrevet säger Paulus till församlingen i Kolossai följande. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Det gäller ju Herren och inte människor. Alltså ska vi göra det helhjärtat. Det är nästan som Paulus säger, ja men gällde det människor så är det inte så noga om ni gör det halvhjärtat. Men nu gäller det Gud. Så gör det helhjärtat. Och så ett annat bibelord, bara för att ta ett till om helhjärtenhet. Efesierbrevet kapitel 6. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Hur får man ett helt hjärta? Eller hur kan man vara helhjärtad? Var kommer det ifrån? Det måste komma inifrån. Det måste komma från att Gud berör mitt hjärta. Och sen tror jag att vi har ett val att göra. Jag har det valet att göra varje dag. Väljer jag att göra det som jag vet någonstans är rätt och bra? När det gäller mina pengar, min tid, min kraft. Eller väljer jag att gå på det jag känner för stunden. Och här är vi ju en mix allihopa, det vet vi. Men jag tror att en av Guds pedagogiska knep är att vi ska lyssna till Guds röst. Göra det som han säger till oss och inte alltid det som vårt hjärta säger. För det kan lura oss. Vad menar jag då? Och jag tänker att hjärtat är sån. Ingen av oss kan stå upp och säga, jag är helt igenom total 110% genomfrälst. Allt i mitt liv är lagt under Kristus. Allt jag gör sker bara på Guds inrådan. Jag tror ingen kan säga det. Alltså vet vi att till och med när jag ibland lyssnar inåt och tänker, ja, vad känner jag för här? Så känner jag ibland ingenting. Eller om det är ett stort behov som någon har och jag frågar mig själv, vad känner jag för här nu? Jag känner definitivt inte för att hjälpa till. Jag vill slå mig ner i soffan istället. Eller jag vill ut och gå. Eller vad det än är. Alltså mitt hjärta kan fortfarande lura mig. Det jag ska göra, det är att våga fråga Herren och titta i Guds ord. Vad är det bästa jag kan göra om mitt hjärta ska förbli varmt? Jo, det är att faktiskt bearbeta min egen själ och mitt eget liv med att ständigt ta ur det jag tror att jag äger och ge bort. Det är liksom den bästa pedagogiken av allt. Och som gör att på något sätt inser jag, det här är inte bara för mig. Det är för andra. Det är för Guds skull. Det är för Guds rike. Det är för att den här världen ska förstå att Guds kärlek finns tillgänglig. Och därför ger jag. Och det här är ju en kamp. Så här långt tänker vi ju inte alltid. Men jag tror att det finns där med oss. Och jag tror att det är en motivationskraft för oss när vi börjar fundera och be liksom David gjorde här. Alltså, vad är det som leder till att mitt hjärta kommer att växa och min själviskhet står tillbaka? Jo, det är att ge. Så vill vi, utan att fundera för mycket, så börja ge bort av det vi äger. Jag kommer ihåg en sak jag läste i Richard Fosters bok, som är en helt fantastisk bok. Jag har sagt det förr här och jag säger det igen. Alltså, läs Bibeln, men läs också Richard Foster. Hans bok som heter Vägar till glädje. Han har skrivit en annan också som heter Pengar, sex och makt. Alla hans böcker har väldigt gott innehåll om det kristna livet. Och när han i Vägar till glädje pratar om olika andliga discipliner, och då menar han olika saker vi lever i och gör som kristna. Allt från bönen till att vi har bibelläsandet, till studier, till hur jag lever i min vardag. Och då talar han om enkelhet på ett ställe. Och det är här det börjar svida. Och åtminstone hos mig väldigt tydligt. Det jag känner, vad betyder det här? Och han talar om ägandet, han talar om att ge bort av det vi äger. Därför att det gör någonting med våra liv och våra hjärtan. Och så berättar han om när han en gång kände tydligt en maning. Att han skulle ge bort sin fina 10-växlade cykel eller vad det nu var. Det var väl länge sedan, det fanns inga 21 och 24 växlade och så. Och det där sved i honom, kände han. För egentligen tyckte han om cykeln. Så han gav alltså någonting till någon annan som man visste skulle ha stor glädje av hans cykel. Och samtidigt känna att det sved. Men när han gick och gjorde det, så blev han överfallen av en fantastisk glädje. Och han beskriver det här i sin bok, jag kommer inte ihåg detaljerna. Men helt enkelt, han gav någonting som han egentligen var fäst vid. Och det gjorde något med hans hjärta. Och det blev till glädje för andra. Och det här är en viktig poäng i den här predikan. Alltså att våga ge det som vi håller av. Och det som vi på något sätt har kärt. Och det betyder inte att vi kanske måste ge precis allt det vi äger. Även om det kanske till och med skulle vara bra. Men jag vågar knappt säga det, för jag är inte beredd på det själv. Men jag tror att om Gud talar till oss om att ge av det som vi äger, så ska vi också våga ställa oss i det läget att vi ger av det vi faktiskt håller av och har kärt. För då kommer det verkligen att visa sig var mitt hjärta är någonstans. Och jag ser att det här inte är så inspirerande för er. Ja, det är lätt att tala om annat. Men det här svider för oss alla, för det här är tufft. För pengarna, vet vi, gör någonting med våra liv, med våra hjärtan. Och David är inne på det här och så säger han så här, lyssna nu när jag läser igen i texten. När han ber följande. Herre vår Gud, all denna rikedom som vi har samlat för att bygga ett hus åt ditt heliga namn kommer från dig och allt sammans är ditt. Och han ber ju längre ner också om att Gud ska bevara deras sinne. Och han ber också om att allting kommer från honom och ur hans hand har vi fått det. Och då tänker jag så här. Om det är mitt, då avgör jag helt själv vad jag gör med det. Eller hur? Om jag äger allt det jag har, då gör jag precis vad jag vill med det. Men om det är Guds och han är gårdsägaren och jag i bästa fall är förvaltaren av hans lösöre, då har det betydelse vad jag gör med de grejerna jag har. Då har det betydelse hur jag ser på det jag äger. Är det det som äger mig, eller är jag en förvaltare av det jag har fått i mina händer? Och är jag beredd då att förvalta det på ett sådant sätt att det blir till glädje och att det kommer till nytta och att det förändrar människors vardag och liv och att det går till Guds rikes uppbyggnad? Och den frågan kan vi ju bara var och en ställa oss. Alltså, var är jag någonstans? Är jag den store godsägaren av allt jag har? Eller är det han som är godsägaren och jag förvaltar hans lösöre? Och jag får vara med där som en aktör. Jag får ha kul, jag får ha roligt och jag får åka på semester också och så vidare. Men vad gör pengarna och det jag äger med mig? Vad har jag för perspektiv på det här? Är det ur Guds hand jag har fått det? Då är det en fantastisk förmån att få förvalta det. Och då kan varenda ögonblick ha betydelse hur jag gör med det jag har. Vad är det som styr mig? Och den frågan, den måste leva med oss i bön, i dagligdags. Moder Teresa sa så här, på tal om det jag sa för en stund sen här: "If you give what you do not need, it isn't giving," sa hon. Det är ganska sant, va? Alltså, om jag ger det jag inte behöver så är det ju inte givande. Så man kan fundera över det. Jag tänker på det här när jag springer och vi alla springer till second hand butiker och ger bort det vi inte behöver. Det är ju bra på ett sätt, för vi vet att det kommer till nytta. Men det, vi kan inte säga att det är givande. Vi kan inte påstå att vi offrar mycket. Utan det vi gör är ju att vi ger det vi har redan förbrukat och tycker att det där är ingenting att ha. Men när någon kanske kommer och lånar mig någonting som vi vet att de verkligen bryr sig om, och jag får låna det. Eller när någon kommer och ger mig någonting som jag vet att, men du själv behöver ju det här. Ja, men nu behöver du det. Så varsågod. Alltså, då händer det någonting mellan oss, eller hur? Och det är inte det här, ja men nu är jag skyldig dig. Det är vi ju duktiga på att säga. Ja, men nu är jag ju skyldig dig, så nu jag kommer att betala tillbaka det här. Men det är inte där vi ska börja. Vi ska börja att ta emot i så fall. När jag ger vill jag att den som jag ger det till ska ta emot det med glädje och öppet hjärta och öppet sinne och använda det. Och där, den som ger till mig tror jag förväntar sig likadant. Att jag ska ta emot det och inte i första hand tänka på i vilken tacksamhetsskuld jag står till honom eller henne. Det där behöver vi också jobba med, tror jag. Lära oss att ta emot. Det är bland det svåraste vi har att göra. Det är bland det svåraste vi har att göra. Det är lätt att ge till andra, men det är svårare att ta emot från andra. Framförallt när jag själv är i nöd eller vet att det här behöver jag. Nu ska jag snart avsluta. Så här står det. Så här sa Martin Luther vid ett tillfälle. Eller förresten, jag hade ju ett citat av Augustinus också som jag tyckte var väldigt bra. Om detta med givande. Han säger så här: "Where your pleasure is, there is your treasure. Where your treasure is, there is your heart. Where your heart is, there is your happiness." Alltså, där din lust är, där har du din skatt. Och där din skatt är, där har du ditt hjärta. Och där ditt hjärta är, där har du din glädje. Och det här är precis det Jesus säger. Där du har din skatt, där har du ditt hjärta. Var är mitt hjärta då? Och var är min skatt? Vad är det som jag håller fast vid? Och för att avrunda det här, Paulus talar om att vi ska ge med glädje. Om du tycker att det här har varit kravfyllt tills nu, så måste vi ta in glädjen också. För det handlar om att mitt hjärta ska vara med. Om givande blir plikt, om givande är att jag bara gör något som någon har sagt åt mig att göra, då är det inte längre glädje och det är inte helhjärtat. Utan Gud måste få röra vid mitt hjärta så att jag faktiskt vill ge, och jag gör det helhjärtat och med glädje. Och då kommer ju den här glädjen när man går med cykeln där och ger bort den eller vad den än är. Alltså, då kommer den sanna glädjen i givandet. Gud älskar en glad givare. Sen tror jag, och låt oss våga säga det, Jag tror att tiondegivandet är en fantastisk princip. Varför det? Är det en regel i Nya testamentet? Ja, det kan man tvista om lite grann. Därför att Jesus säger aldrig tiondet egentligen rakt ut. Men vi kan ju definitivt konstatera att Jesu lärjungar och alla som följde Jesus, de var ju judar ifrån början och de visste vad tiondegivandet var för någonting. Så det följde med dem. Så inte avskrev Jesus det inte. Även om man inte uttryckligen undervisar om tiondegivande. Men vad gör tiondegivandet med oss? Jag tror, vänner, att det är en sån här god princip som hjälper dig och mig att hålla hjärtat varmt. Och det är liksom Guds pedagogik. Han säger, vill du ha hjälp? Varsågod, här har vi tiondegivandet. Använd det så ska du se vad som händer med ditt hjärta. Ska du se att jag får ihop din ekonomi också? Ska du se att du kommer att kunna betala dina räkningar och köpa de saker du behöver? Kanske inte allt du vill ha, men allt du behöver. Och det är liksom Guds rikets pedagogik, tror jag. Så det här med regler, vänner, det är svårt. Men det skapar också frihet. Jag har väl hört berättelsen om han som skulle spela fotboll eller barnen som skulle spela fotboll och så domaren dröjde. Så hoppade en pappa in och började försöka fixa det hela. Och det blev kaos på plan. För alla skrek, det är straff där och det är frislag och frispark heter det kanske. Och det är där den ska ut. Och nej, nu är det mål, nej, det var inte alls mål. Och de börjar slåss på plan. Och så kommer domaren. Och så säger han, blåser han i visselpipan. Och säger han, ställ upp er. Och så drog han reglerna. Och så sa han vart linjerna gick. Och så sa han, ni spelar där och ni spelar där och nu kör ni. Och så blåste han. Och så spelar de sitt livsmatch. Regler skapar frihet att vara de vi är. Inte alla regler. Det finns regler som är omänskliga och som låser in oss. Men det finns regler, vänner, som befriar och hjälper oss att hålla hjärtat varmt. Och det tror jag att tiondegivandet är en sån princip. En mycket god sådan. Sen måste var och en gå till sitt eget hjärta och fundera. Vad kan jag ge och vad säger mitt hjärta och vad säger Guds ord att jag ska ge? Som jag ser det. Bra, då ber vi. Tack Jesus för att du har varit med oss den här predikan. Jesus, det här är tufft och svårt och det finns massa sätt att vrida ett sånt här ämne på. Och prata om hur vi ska ge och på vilket sätt och vad det gör med oss, Jesus. Men vi vill verkligen be dig om hjälpen att inte pengarna fick styra våra liv utan att vi på något sätt fick använda pengarna på ett sånt sätt att det både ger dig ära och hjälper våra medmänniskor. Herre, lär oss att ge från våra hjärtan på ett sånt sätt att det berör andra och att det känns i våra liv, Herre. Tack att du går med oss i Jesu namn. Amen.